God morgon. Vi att få börja med att tacka Österbacka och Furberg för de här fina sammanfattningarna. På programpunkten står det nu glimta från Gamla testamentet. Och jag har då fått uppgiften att försöka behandla det ämnet. Och det ska jag göra i form av ett bibelstudium. Då är det bra om ni har era biblar med er, så vi kan se på de olika ställena, kan slå upp och läsa, så att jag inte gör mig skyldig till några övergrepp. Jag skulle mycket önska att jag kunde tala finska också och förklarat mig vissa ord, för att jag märkte igår kväll vid Ingemar Furbergs föredrag att det var vissa människor som hade svårt att förstå svenskan. Det är ju tragiskt det här med språksvårigheterna och dumheten vid Babels torn. Det är också en glimt ifrån Gamla testamentet. Glimt kan jag inte översätta till finska, men jag hoppas att det finns förståelse för det ordet. Det betyder alltså att vi ska se vissa ljuspunkter ifrån Gamla testamentet. Vissa små ljuspunkter. Gamla testamentet är ju ett enormt dokument. Det är 39 böcker. Och det förstår ni ju att på en liten stund kan man inte tillnärmelsevis beröra det, utan det får bli bara ett ytterst liten fåtal saker. De här 39 böckerna i Gamla testamentet, kan vi inledningsvis säga, omfattar ju ett enormt område. Ifrån historia, geografi, profetia om framtid, lyrik, psalmer och sånger. Den Gamla testamentet berättar för oss om och om igen hur den levande guden styr och griper in i världsskeendet, i historiska skeendet. Gamla testamentet berättar för oss om urhistorien, som vi säger, just i de första kapitlen. Om skapelsen, om hur allt har gått till, hur Gud av ingenting framställde jorden, himla och himlarna. Gamla testamentet berättar för oss hur Gud utväljer en stamfader, då Abraham, och kallar honom Abraham, stamfader för ett stort folk, för ett egendomsfolk, han, Guds egendomsfolk. Ett folk som skulle bli så talrikt, säger han, som himmelens stjärnor eller som havssanden. Sen följer Gamla testamentet detta folks öden. Det berättar för oss hur Gud handlar med detta folk under olika skeden, i kärlek och barmhärtighet. Det berättar för oss med vilket tålamod Gud behandlar detta folk, hur Gud hotar det och hur Gud straffar det. Ifrån detta folk kommer ju också han som egentligen är Gamla testamentets stjärna och kärna. Han som också är Nya testamentets kärna och stjärna, nämligen Jesus Kristus. Detta går som en röd tråd genom Gamla testamentet, löftet om kvinnans säd. Just kvinnans säd. Han ska födas av en jungfru, berättas det om. Och efter århundraden föds plötsligt ett barn en natt i ett stall. Den natten, då sjunger änglarna sin lovsång: ära var Gud i höjden och frid på jorden bland människorna till vilka han har ett gott behag. Gamla testamentet profetior har då uppfyllts på det sättet att Simon i templet genom tron sjunger när han håller detta barn i sin famn: mina ögon har sett din frälsning, vilken du har berett till att skådas av alla folk, till berett för alla folk, ett ljus till hedningarnas upplysning och ditt folk Israel till pris. Glimtar från Gamla testamentet. Ja, Gamla testamentet, det indelas ju på olika sätt. Vi har redan sagt att det består av 39 olika böcker. Går vi till ett sånt bibelställe i Nya testamentet, som till exempel Lukas 24, då Jesus efter sin uppståndelse, Lukas 24, vi kan slå upp det för att vi ska se det. Lukas 24. Då har vi där en indelning som vi säkert känner igen. Om vi tittar i den 27:e versen, så är det alltså Jesus efter sin uppståndelse, och han begynte genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i skrifterna var sagt om honom. Moses, profeterna och skrifterna. En indelning av Gamla testamentet. Ibland kallas Moseböckerna rätt och slett för lagen, och då står det så som ett samlat namn, och ibland står det som ett samlat namn för lagen och profeterna. Om vi till exempel tittar i Apostlagärningarna 13, vers 15, så har vi det förhållandet just det. Apostlagärningarna 13, vers 15. Och sedan man hade föreläst ur lagen och profeterna, sände Gud synagogföreståndaren till dem, lät säga. Man föreläste ur lagen och profeterna, ur de fem Moseböckerna och ifrån profeterna, som ett samlat namn för hela Gamla testamentet. Det innefattar då också psalmerna och de övriga skrifterna, Ruts bok och Esters bok etc. Bläddrar vi fram till Apostlagärningarna 24, vers 14, så har vi en annan indelning, kan vi säga. Det är alltså Paulus som talar det. Han bekänner inför Felix: jag bekänner för dig att jag i enlighet med den vägen, vilka de kallar en partimening, så tjänar mina fäders Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och profeterna. Jag tror allt det som är skrivet i lagen och profeterna. Ett samlande namn för Gamla testamentet. Om vi går till kapitel 26, vers 22. Genom den hjälp som jag undfått av Gud står jag alltså ännu idag som vittne inför både stora och små. Jag säger inte annat än vad profeterna och Moses har sagt skall ske. Moses då såsom lagen. Om vi går fram till 28, kapitel 28, vers 23. Det är alltså i slutet på apostlagärningarna. Det må ni därför veta, till hedningarna har denna Guds frälsning blivit sänd i skola aktade på. Förlåt, här jag har skrivit fel. 28, 23. Jag läste på fel. Sedan utsatte det en viss dag för honom, och på den kommer ännu flera till honom i hans härberge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad där tillhör, och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus med bevis både ur Mose lag och ur profeterna. Därmed höll han på från morgon ända till afton. Alltså Gamla testamentets samlande namn: Moses och profeterna, lagen och profeterna, profeterna, Moses och skrifterna. I kapitel 26 har vi en annan intressant sak i den 27:e versen. Ni vet bakgrunden där kanske. Paulus står igen, enligt vad Jesus hade sagt tidigare, ni ska stå inför både landshövdingar och konungar. Paulus står inför konung Agrippa och försvarar sig. Och då ropar Paulus, föga fattas övertalar med kristen, säger Agrippa. Ja, och sen 27 versen. Tror du profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror dem, säger han. Alltså här tar han profeterna som ett samlande namn för hela gamla testamentet. Tror du profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror dem. Då kan vi säga att med anledning av detta ska vi gå tillbaka till Apostlagärningarnas 10 kapitel, vers 43. Vers 43, ja. I 10 kapitlet. Honom bära alla profeterna vittnesbörd om, predika Petrus i Cornelius hus. Honom bär alla profeterna vittnesbörd om. Jag sa tidigare att genom gamla testamentet går som en röd tråd vittnesbördet om honom som föddes i Betlehem i stallet på natten när änglarna sjöng. Så säger Petrus, det är han som har sagt det genom den heliga ande. Honom bär alla profeterna vittnesbörd om. Profeterna har så att säga, som det heter i matematiken, honom som en gemensam nämnare. Jag vet inte vad det heter på finska. Nämnaren, det som står under strecket. Den gemensamma nämnaren som man måste ta ut för att kunna behandla termerna. Och så är det också med gamla testamentet. Jesus Kristus är den gemensamma nämnaren. Han som är Guds son, världens frälsare. Och detta är ju för oss som läser gamla testamentet mycket, mycket viktigt att komma ihåg. Då först, när man förstår det, kan man se glimtar i gamla testamentet. Ja, då glimtar inte bara gamla testamentet, utan då lyser det för oss med samma klarhet, med samma himmelska glans och ljus som Nya testamentet. I gamla testamentet vittnas om honom som ska komma i tidens fullbordan. Han som är världens frälsare. Han som är Guds son. Han den evige. Han som vandrade med de tre männen i den brinnande ugnen enligt Daniels boken. Han som var i Edens lustgård. Han som vandrade med Israels barn i öknen. Han som var molnstoden. Han som var eldstoden. Ja, han är den som lyser klart framför oss i gamla testamentets heliga skrifter. Som är samma helighet, med samma gudomliga inspiration som Nya testamentet. Med samma evighet och med samma ofelbarhet i sig, hos sig och med sig. Undervisa oss som behöver undervisas. För att komma hem till det himmelska hem som vi är skapade och återlösta för. Jag är glad att jag får säga det också på denna sidan bäcken, sjön, vattnet som skiljer oss åt. Samma evangelium gäller i Finland som i Västerbotten. På den andra sidan. Eller i Norrbotten. Där jag bor. Nu slår vi upp våra biblar i Lukas evangeliets 4 kapitel. Då hör jag någon säga så här. Snälla människa, var det inte gamla testamentet det gällde? Jo, men jag vill visa med detta bibelstudium. Att gamla och nya testamentet är så sammankopplade. Så man kan inte enbart läsa ifrån det ena och utesluta det andra. Vi måste läsa, kära vänner, i både gamla och nya testamentet. Och vi gör det därför att vi vet att både gamla och nya testamentet är lika i inspiration, har samma Gud som sin inspirationskälla, samma ande. Det, skillnaden består i tiden. När det gäller den tid som vi lever och ser i, kan leva och se i, den historiska och skeendet. Eftersom gamla testamentet är skrivet före Jesu födelse och nya testamentet efter. Gamla testamentet är alltså det som visar framåt. Nya testamentet är det som visar på honom som är gamla testamentets fullbordan. Jag hoppas att genom detta bibelstudium detta ska bli klart för oss. Att vi ska ha det klart för oss. Det är det som är målsättningen med glimtar ifrån gamla testamentet. Lukas 4 kapitel. Vers 16 till och med 30. I denna text möter vi Jesus i en synagoga. Det är synagogan i Nasaret, i den stad alltså där han är född och uppväxt. Han kommer helt enkelt på besök. Och när han kommer på besök då går han i synagogan. Så som han sed var, står det. Han går in i synagogan och det föreläses ur de heliga skrifterna. Och de heliga skrifterna, det är ju alltså gamla testamentet. Det är Moses och profeterna. Det är lagen och skrifterna. Och då står det i vers 17 att man räckte åt honom profeten Jesajas bok. Det var alltså den texten som var för dagen att läsa. Evangelietexten, om man så vill. Och nu ska ni akta på vad han läser. Jo, han läser ifrån Jesajas evangeliet, Jesajas profetens, inte texten ur 53 kapitlet, utan ur det 61 kapitlet läser han. Herrens ande är över mig, till han har smort mig, vers 18. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda. Ja, till att ge de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren. När han har läst det, då lägger han ihop boken. Det var ju alltså då rullen som rullades ihop. Två rullar som rullades ihop. Och så räckte han den till tjänaren. Och så satte han sig ner. Och när han gjort det så såg alla i synagogan på honom. Nu skulle predikan komma, eller textutläggningen före föredraget. Och då började han tala till dem. Och då säger han detta underliga. Idag är detta skriftens ord fullbordat inför era ögon. Det var glimt ur gamla testamentet. Jag kan inte bättre belysa det ämnet än med den texten. Glimten ifrån gamla testamentet. Och vi kan väl säga också, var överens om hörni, att någon bättre evangelietext, det går inte att finna. Någon klarare och tydligare text om vad saken gäller. Detta alltså, att för de fattiga skulle förkunnas glädjens budskap, glädjens, synens och ljusets evangelium. Han visar på profetians uppfyllelse. Men då går också Jesus sin längre fram här att visa på två andra skriftställen hämtade från första konungaboken och andra konungaboken. Och med dessa skriftställen så står det ju klart för oss hur Jesus ser på gamla testamentet. Nämligen så som Guds ofelbara ord, så som en enhetligt dokument. Någonting som man inte kan dra ifrån, eller någonting som man inte kan anta eller förkasta efter behag, utan som är en enhet. Låt oss se på den här texten från Jesaja 61. Texten beskriver för oss exakt Messias verk. Guds ande vilade över honom. Han hade en helig andes smörjelse. Ja, det ligger ju i ordet Messias. Den smorde alltså. Och det talar förresten också Petrus om i sin predikan i Cornelius hus i aposteln 10, det som vi redan läst ur. Om Jesus från Nasaret säger han hur Gud har smort honom med den helige ande. Han var smord med den helige ande, aposteln 10:38. Evangeliets predikan, det är Jesu karakteristiska verk, alltså hans profetiska ämbete. Vi fick lära oss det i konfirmandklassen. Han har tre ämbeten, det överste prästerliga, profetiska och konungsliga. Detta är alltså hans profetiska ämbete. Han förkunnar evangelium för sin samtid. Han predikade med utgångspunkt ifrån gamla testamentets skrifter. Han säger till exempel i Jesajas 48:16, om vi slår upp det. Jesaja profeten 48:16. Träden hit till mig och hör detta. Mina förutsägelser har jag icke talat i det fördolda. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren sänt mig och sänt sin anden. Herrens profetiska ämbeten. Han förkunnade inte i det fördolda, utan han trädde fram öppet på den öppna platsen. Herren har sänt mig med sin ande. Till de fattiga förkunnades evangelium, alltså det glada budskapet. Till de fattiga, det glada budskapet. De som kände djupet och hopplösheten i sin andliga fattigdom, de fick höra om rikedomen i förlåtelsen, i Guds barmhärtighet och i Guds nåd. Ja, i Kristus finner de den sanna rikedomen. Den rikedom som inte är avhängig av denna världens tillgångar och rikedomar och förmåner, utan den rikedom som varar också på den andra sidan. Ja, den som framträder i sin klarhet först på den andra sidan, detta livet i evigheten. Han sändes för att hela dem som var krossade och förkrossade i sina hjärtan, de som inte alltså hade något eget liv, någon egen kraft, de som kände syndens djupa sår, den smärtsamma fångenskapen under lustarna och döden. De fick i honom, utav honom och genom honom höra det frigörande evangeliet, det evangelium som var glädjebudskapet för de fattiga. Ja, för att använda ett gammaltestamentligt uttryck, det blir smorda med Gileads balsam, det vill säga enligt Nya testamentets språkbruk, evangeliets barmhärtighet och nåd överöstes dem. Kommen till mig, ni alla, säger han ju, som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro till era själar. Ni ska i mig få frid. Jag har salighet, nåd, förlåtelse, barmhärtighet att ge. Ja, att predika frihet åt dem som var fångna under syndens makt, de som var fångade under djävulen och döden, de skulle av honom få höra frihetens evangelium. Det är ett underbart vackert ord, detta, frihet. Jag vet inte om det finns något ord på svenska som är så oerhört vackert som just frihet. Men det är också ett ord som kan missbrukas. Men de som har suttit i fångenskap, i läger och fängelser, de som har suttit där borta i Gulag, de vet att värdera friheten. Och så ska det också över dem, ja, över oss som är fångade av naturen i synd och i djävulens makt, vi som är slavbundna. När evangelium förkunnas för oss, då slits bojorna sönder. Och djävulen och hans fängelse binds med kedjan. Och vi får röra oss fria och lediga. Vi får röra oss och andas den friska, fräscha, fria och livgivande luften som evangelium utöser över oss. Han skänker verklig frihet åt dem som har varit slava under sina egna, under sin egen synd, under sina egna lustar. Och för alla dessa kommer det nådens år som han förkunnar, alltså jubelåret, som det talas om i tredje Moseboks 25 kapitel. Detta jubelår som betyder, som ger den glädje, som ni vet, vi som är bönder, när vi fick inbärga de sista kärvarna och säkra dem i vår lada undan höstregnen och vinterstormarna och snön. Den glädje som skördemannen upplevde Det är den glädjen som han ger med evangelium, då han talar om dem som ska inbärgas i Guds eviga lada, i den eviga saligheten i himmelen. Låt oss slå upp tredje Mosebok 25, vers 10. Tredje Mosebok 25, vers 10. I detta kapitel undervisas det om sabbatsår och jubelår. Och sabbatsåret, det var ett år som man firade vart sjunde år. Och sjutalet går igen i den bemärkelsen att 7 gånger 7 är 49. Och när de 7 sjuorna hade gått i fullbordan, då kom det 50:e året som då var jubelåret. Och i den 10:e versen: och ni skall helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare, jakt på alla dess inbyggare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återfå sin arvsbesittning, och var och en av er skall återfå sin släktegendom. Ett jubelår skall detta 50:e året vara för er. Då skall ni inte så något, och vad som då växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall då icke avbärga det oskurna vinträdet. Jubelåret har gått in, vilan, saligheten. Detta är alltså en bild av den himmelska saligheten, en bild av då Herrens folk samlas till den himmelska, i den himmelska ladan. Det var det år då den förlorade egendomen återfördes till sin rätte ägare. Den förlorade egendomen återfördes till sin rätte ägare. Låt oss nu slå upp igen i Jesaja-boken, 49:e kapitlet. Vi bläddrar lite grann fram och tillbaka nu, men det är för att vi ska lära oss att hitta lite bättre i våra biblar. Det skadar inte ibland att göra det. Jesaja 49, vers 8 till och med 10. Så säger Herren: jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket, så att du skall upprätta landet och utskilja de förödda arvslotterna, och säga till de fångna: dragen ut, till dem som sitter i mörkret kommer fram. De skall finna bete ut med vägarna, ja, betesplatser på alla kala höjder. De skall varken hungra eller törsta. Ökenhettan av solen skall icke skada dem. Ty deras förbarmare skall leda dem och skall föra dem till vattenkällor. Återvunnen, räddad, i säkerhet. Luther säger om Kristi profetiska ämbete: detta är hans rike, hans ämbete, att vi inte ska övervinnas av döden, synden och lagen, utan att han hjälper oss mot dem, att övervinna dem, inte genom vår egen kraft, utan genom Kristus, vilken triumferar i oss. När man nu i Nasaret, i synagogan, hade hört den här texten och hört att idag är denna skrift fullbordad inför era ögon, då går Jesus vidare med glimtar ifrån Gamla testamentet. Han fortsätter. Och då glimtar han på två olika ställen ifrån Gamla testamentet. Den första glimten, det är berättelsen om Elias, profeten, hur han blev sänd till en änka i Sarepta. Vid Elias tid så var det en torkkatastrof i Kanaan. Elias själv uppehöll sig vid en bäck som rann ut i jorden, och till honom förde korpar mat, alltså fåglar, korpar, stora svarta fåglar alltså, som kom med mat till honom. Men så plötsligt torkade bäcken ut, därför att det var ju torkkatastrof. Torkan varade i 3,5 år. Och om vi nu slår upp Första Konungabokens 17:e kapitel, så kan vi hitta mer om det här. Första Konungaboken 17 kapitel. Där berättas det just om detta. Profeten Elia. Om vi tittar i vers 7. Efter någon tid torkade bäcken ut därför att det inte regnade i landet. Och då kom Herrens ord till honom. Han sa: stå upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och uppehåller där. Så jag har där bjudit en änka att förse dig med mat, med föda. Och han stod upp och gick till Sarefat. Och när han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Och då ropade han till henne och sa: hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. Och när hon nu gick för att hämta den ropade han efter henne och sa: ta med dig ett stycke bröd åt mig. Han var inte så feg, profeten. Men hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag äger icke en kaka bröd, utan allenast en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Och se här, jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillreder åt mig och min son för att vi må äta det och sedan dö. Det var alltså en hemsk dag i den här kvinnans liv. Hon var alltså änka för det första. Och för det andra så hade hon ingen mat att ge sin son. Och ingenting själv heller att äta. Och när hon gått och samlat ihop några vedpinnar för hon skulle baka en kaka. Och sen lägga sig ner och dö. Svältdöden. Det var en hemsk dag i hennes liv. Och det är inte nog med det, utan då ropar han efter en: ta med en kaka bröd och ge åt mig. Ja, men jag har ju ingen bröd. Vi ska ju äta lite själv för att sen dö. Men då säger Elia till henne i vers 13: frukta icke, gå och gör så som du har sagt. Men red först till en liten kaka därav åt mig och bär ut den till mig. Och red sedan till åt dig och din son, till så säger Herren Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut, och oljan i kruset ska inte ta slut, ska inte tryta, in till den dag då Herren låter det regna på jorden. Och då gick hon och stad och gjorde så som Elia hade sagt. Och hon hade sedan att äta, hon själv och han och hennes husfolk, en lång tid. Denna hemska, förskräckliga dödens dag för änkan förbyttes alltså i en underbar dag. En dag med liv och hopp. Nästa glimt vi får utav Jesus i Nasarets synagoga, den är hämtad ifrån andra konungaboken. Då bläddrar vi alltså fram lite grann i vår bibel. Andra konungaboken 5. Andra konungaboken 5. Och vi börjar redan ifrån början. Då har vi alltså att göra med en annan hedning, Naaman, en syrier. Naaman, den arameiske konungens herrhövitsman, han var alltså general, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad, och genom honom hade Herren gett seger åt Aram. Han var en tapper stridsman, men han var sjuk i spetälska, en hemsk sjukdom alltså. Nu hade de här arameerna en gång varit ut på strövtåg, och då hade de fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru, ett hembiträde alltså, slavflicka. Och denne sa till sin fru: ack att min herre vore hos profeten i Samarien, så skulle denne nog befria honom från hans vetälska. Och då gick hon och berättade det för sin herre och sa det: så har flickan från Israels land sagt. Och detta är ju egentligen också en fantastisk berättelse som jag alltid personligen har blivit mycket fascinerad av. Om inte annat så för det faktum att den här flickan, som är slav i hemmet här hos Naaman, hon vet ju att han är sjuk. Och hon kunde tänka så här: så hade jag tänkt om jag hade varit som hon. Fint att han har spetälska, för då kommer han snart att dö, och då finns det möjlighet för mig att bli fri. Hoppas att det går fort nu. Istället säger alltså denna lilla flickan, helgad, lärt sig säkert då Moses och profeterna hemma, blivit tagen abrupt ifrån sitt hem, får tjäna här hos den här arameen, syrien, krigaren i hans hem, och det är säkert arbetsamt. Hon säger alltså: tänk om min herre kom till profeten i Samarien. Han skulle säkert kunna bota honom så han blev frisk. Vilken underbar, vacker berättelse. Och vi minns ju också hur det gick. Han for ju, och det berättas ju om det i det här kapitlet. Han for till, ja, först for han till kungen, och det höll på att bli en väldig förveckling där. Men sen fick ju profeten reda på det, och han kallade honom till sig. Han kom till profeten, och då höll det på att köra till sig igen, som man säger i Pite. Profeten säger: tvätta dig 7 gånger, Jordan. Nej, inte går det. Nog är vattnet där hemma lika bra som det vattnet som är här. Vad är det för skillnad? Ja, men då övertalar tjänar han till sist, och han for ju var arg. Och till slut så doppar han sig i Jordan, och så blir han frisk. Och allt som följde med den saken. Och detta är ju också en lycklig berättelse, en glimt i förgrundsmomentet. Men det underliggande är att om vi nu är tillbaka till Nasarets synagoga igen, då väcker de här två händelserna, de här två glimtarna från gamla testamentet, vrede i Nasaret. Och det är ju underligt. De här Nasarets invånarna hade ju säkert hört hur Jesus hade gjort under i övriga landet. Hur han i Kapernaum och annorstädes hade gjort stora under. Och nu krävde de alltså också i Nasaret att få bevis för att tro på honom. Och detta vände sig Jesus emot. Och det gör han just med de här två berättelserna från gamla testamentet. Och man kan undra, vad har det med sammanhanget att göra? Jo, han drar en parallell mellan dessa två händelser och sin egen tid. Historien upprepar sig alltså med om och om igen. De människorna i Nasaret som hade så att säga hjälpen vid sin dörr, de stod ju inför honom. Han kunde ju säga: idag har denna skrift blivit fullbordad för era ögon. Profeten Elisa levde ju ibland ett folk som han ofta fick gömma sig för. Profeten Elia på samma vis. Ja, han var så utfrusen och så ensam så han trodde att han var den enda som dyrkade himmelens Gud, då han gömde sig i grottan. Så är det också med Herren Jesus, den store profeten, när han kommer. Visserligen samlas det stora skaror omkring honom ibland, men vid ett tillfälle då vänder han sig till sina närmaste lärjungar, som är en handfull, och säger: icke vill väl också ni gå bort ifrån mig? På Elias och Elisas tid förkunnades ju inte någonting annat än det som Herren hade befallt dem att förkunna. Men det hade den följden att de blev utkastade, utstötta ur sin samtid. Jesus drev man ut ur Nasarets synagoga, och man försökte störta honom ut för branten, alltså berget, stupet på vilket deras stad var byggd. Så skulle inte vi idag, mina kära vänner, låta förskräcka oss om vi plötsligt finner att leden glesnar ibland oss. Alltså inte av den anledningen att vi blir ställda ensamma, utan istället säga: det viktigaste för mig är att jag bevaras i tron. Att jag bevaras i tron på gamla och nya testamentets ofelbara och heliga skrifter. och att jag får dö i tron på gamla och nya testamentets ofelbara heliga skrifter. Då, mina vänner, då har vi vunnit samma höga och härliga mål som Elia och Elisa. Jag lovar inte att vi får åka i någon vagn till himmelen lika som Elias. Men jag lovar att Herren håller sitt ord och att Herren står fast vid sina löften, så att alla dina synder, alla dina missgärningar är utstrukna och utplånade. Och att vi istället för att som man idag vända sig till filosofier och sekter och extremistiska politiska rörelser i sin andliga nöd, så vänder vi oss, mina vänner, till Gud, till hans ord i gamla och nya testamentets skrifter, för att hämta hjälp emot synden och emot all ondskan och all orättfärdighet. Där hämtar vi fram salighet, rättfärdighet, nåd, barmhärtighet och lycka. Nu ska jag inte gå in på nästa punkt som jag hade tänkt att gå in på, för det hinner jag inte. Tiden har gått och vi säger amen.